Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Då var det dags för ännu ett avsnitt med Sektpodden. Välkomna alla lyssnare. Jag heter Emma Genbäck. Jag har en gång i tiden varit med i Knutbysekten och driver nu med den här podden tillsammans med dig, Rigmor.
Rigmor Robert, och jag är läkare, psykoterapeut och analytiker.
Mm. Och jag jobbar numera som sjuksköterska också.
Mm.
Ja, är det bra med dig?
Ja, det får jag nog säga. Mm. Jag har varit lite mycket senaste tiden, så att jag har, men det är kul. Mm. Det är kul. Full rulle.
Det är kul när man har att göra, även om det kan vara mycket ibland. Så...
Jag ligger efter med en del saker. Det är egentligen det som är kul.
Det är det som är den här stressen man kan få på. Jag håller med om det. Det är inte roligt. Ja, hoppas du hinner med det. Ja, Sektpodden drar igång idag igen. Alltså, vi fick ju jättemycket fina reaktioner från vårt förra avsnitt. Eller vi har fått väldigt många fina återkopplingar, vilket vi verkligen vill tacka för. Vi pratade ju sist om den här dramaserien som går på C-more, Nattryttarna, som är baserad på verkliga händelser utifrån Sofie Jans berättelser om sin barndom på den här hästgården och hennes bok som hon har skrivit, Pappas flicka på hästgården. Ja, vad tänker du om alla dessa fina återkopplingar, Rigmor?
Jag tycker det är så intressant att hästgårdarna är ju lite av en sluten miljö. Men nästan alla, är vi inte hästtjejer själva, så känner vi någon på nära håll. Mm. Och genom att den är lite sluten, att många unga flickor, en del unga pojkar, men många unga flickor dras till hästarna. Och att det är en dyrbar hobby eller fritids- eller idrottsgren, så är man beroende av den som äger hästarna. Några har förmögna föräldrar som kan ge dem djur, de här fina djuren, och andra blir då väldigt beroende av, som på den här hästgården, ridläraren som också är ägare av hästarna, som säljer hästar, rider in, man fäster sig för ett djur som plötsligt kan vara borta, man blir lite som en familjemedlem, lite som en stalledräng, kanske bor på gården, allt det där.
Och jag tycker också att det har varit intressant att vi har tagit upp det nu, därför att det har varit ganska aktuellt. Jag har läst 2 artiklar i DN nu senaste veckan, bara där både då den här tjejen som heter Lucy och som då heter Molly i filmen, hon som var visselblåsaren. Och som,
hon kallas Molly i filmen.
Ja, men hon, en intervju med henne där hon berättar om också, där hon, jag tycker det är intressant, för hon benämner, använder just begreppet sekt, att det var en sektlik miljö de levde i, och så beskriver hon den. Och sen finns det även en artikel med Sofie Jan, där hon intervjuar med henne, där hon också beskriver precis just att det var en sektlik miljö som hon levde i. Att, så det är intressant att de använder de begreppen.
Mm. Och vi kan ju nämna att några av huvudpersonerna har kontaktat oss efter här, så vi kanske återkommer till den här tragedin och det här dramat igen framöver.
Men det, jag tänker att det kan vara värt att ta upp vad som har gjorts i den här historien, vad man kan lyssna på, för att vi har ju nämnt det lite sådär i förbifarten, men ska vi gå igenom för alla som är intresserade. Först har vi ju 1994, så släpptes ju den här SVT-dokumentären Dömd på förhand, som gjordes då för att mer eller mindre frikänna Jerry Jan, som han då heter, ridskolläraren.
Då var han redan dömd.
Mm.
Ja, så först kom rättegången, för jag kommer ihåg den. Jag hade ju då på den tiden hästar och kommer mycket väl ihåg när det här hände. Och den upprördhet av sky man kände mot en ridlärare som har gett sig på flickorna, tjejerna på hästgården på det här sättet.
Mm.
Men
så kom den här dokumentären. Ja.
Ja, så kom den och slog undan den uppfattning man förstod, man plötsligt, i alla fall jag, att nej, men här hade jag blivit vilseledd. Här var det flickor som hade gaddat ihop sig för att sätta åt en ridlärare som inte alls hade gjort de här övergreppen. Och flickorna hade, ja, de hade tagit stallkassan, de höll på med droger, de prostituerade sig. Så plötsligt så var det som att, nej, vad hemskt, han är oskyldigt dömd.
Mm. Och det märkliga har jag alltid uppe också, att den här dokumentären kommer och man, den liksom får sån genomslagskraft i media och bland människor. Och ändå blir den fälld ganska omedelbart i granskningsnämnden ju, för att inte vara...
För att inte ha varit opartisk.
Precis, opartisk.
Man har inte beaktat och lyssnat på de offren som hade gjort anmälningarna och de föräldrar som hade stöttat de flickorna som hade gjort polisanmälan om sexuella övergrepp, våldtäkter.
Det som är intressant är ju att trots att den då blir fälld så är det inte det man kommer ihåg, utan man kommer ihåg, eller det som får genomslag är att han är oskyldig där. Får igenom det i dokumentären.
Efterhand är det verkligen obehagligt därför att det sådde ju en känsla av att man inte kunde lita på utredningen, inte lita på poliserna, inte lita på åklagaren, inte lita på att domen var rättvis.
Nej, det skapar misstro helt enkelt.
Mm.
Sen så gick det lång tid.
Ja.
Ja. Så 24 år senare så får de ju någon form av upprättelse, de här tjejerna. För då görs det en dokumentär, en radiodokumentär på P1 där, som heter just Hästgården. Och där de får berätta sin historia.
Mm. Nu rätas frågetecknen ut till utropstecken, verkligen.
Mm.
Och nu är barnen vuxna och kan själva berätta.
Mm.
Och då framgår det vad det var som hände egentligen.
Mm. Så de får, och då har de också beskrivit själva som att där får de ändå någon form av upprättelse, de här tjejerna. Det intressanta är att den blir också fälld ganska omgående i granskningsnämnden.
Mm. Då är det... Då är det Jerry Jan, ridläraren själv, som, och med sitt ombud som anmäler. Och då granskningsnämnden menar alltså att det var intrång i det privata. Och det hör till saken att den här ridläraren Jerry Jan aldrig erkände sina något av brotten.
Nej, han sa sig vara oskyldig ända in i döden. Han dog ju 2018. Senare. Men ja, värt att nämna. Och sen så är det ju två böcker som har skrivits. Dels är det Sofie Jans bok som heter då Pappas flicka på hästgården, och sen hennes mamma Anna Bolin, som tillsammans med en medförfattare, eller hon har berättat för, du har namnet där, eller hur?
Ulrika Foreus.
Ja, som har skrivit då den här berättelsen utifrån Anna Bolins berättelse.
Ja, men det är också familjens berättelse. Så precis. Flera av de nu vuxna barnen kommer till tals.
Väldigt intressant. Den heter Händelserna på hästgården, familjens berättelser. Mm. Och så nu då, 2022. De här två böckerna kom 2021. Och nu 2022 så har man då gjort den här Nattryttarna. Den här dramaserien som är baserad på de här händelserna.
En dramadokumentär.
Mm, ja, en drama. Jag tror man kallar det för dramaserie.
Mm.
Mm. Men absolut. Ja, lite om det här. Vi kanske återkommer, som sagt var, till hästgården och händelserna där. För de är väldigt intressanta.
Om man tycker om djur, om man som jag har levt med hästar stora längsta perioden i mitt liv, så kan man ju fråga sig, ja, men den här personen, Jerry Jan, han var ju sadistisk, han var brutal, han hade alla uttryck egentligen för den mörka triadens psykopatiska drag, personlighetssyndrom. Men hur kan en sån person lyckas med hästar?
Mm. Ja, det kan man ju faktiskt fundera.
Dessa känsliga djur.
Mm.
Och jag har funderat på det, och så utifrån mina egna erfarenheter, vad jag har sett i olika stallmiljöer, hästmänniskor och så, så tycker jag mig se att det finns två sätt att trots allt lyckas med att hantera, rida in, tävla, alltså att hantera hästar. Och det ena sättet är det som de flesta av oss praktiserar, att man med empati och respekt för djuret närmar sig och får en typ av ömsesidig rapport mellan människa och djur.
En fin relation, helt enkelt.
Ja, en djup och fin relation, och att man värdesätter det. Men det finns ett annat sätt också, och det är det här att helt enkelt dominera djuret, skrämma djuret, för att flockdjur kan, i alla fall många individer, kan reagera som vi människor gör. Mm. Att man kan, jag vet till exempel i Indien, när man har tämjer elefanter, så kallar de det för att djuret ska brytas ner.
Mm.
Så man liksom lär djuret att vara rädd för mig, och i den respekten, när man gäller hästar, så kan man ibland se att en ryttare lyckas få, till exempel i dressyr, den här lite darrande, skälvande energin hos djuret, som bygger på att djuret egentligen är väldigt rädd för sin ryttare, men ändå lyder.
Mm. Men det, då, när du berättar det, då tänker jag ju på ja, men man tänker på dysfunktionella relationer, eller inte, det är inte en relation, men där det finns någon som har ett sånt övertag över en annan person. Det kan ju vara en familj, som i det här fallet en pappa som sätter sån skräck i sina barn, eller som en ridlärare, en ledare som sätter sån skräck i sina sektmedlemmar, så att man i skräck liksom inte tar sig ur, utan väljer
anpassa
att lida. Ja, man anpassar sig. Mm. Så det du beskriver är egentligen det som sker också på mänsklig nivå.
Det är lite min poäng. Och att en del personer också som har kanske ett personlighetssyndrom i någon form, och därför har inte lätt att få goda relationer med sina medmänniskor, kan söka sig till djurens värld.
Mm.
Och då menar jag inte med personlighetssyndrom bara, utan det kan också vara en neuroatypi där man liksom inte riktigt kommunicerar. Vad gör människor? De små pratar, de flörtar, de har liksom underförstådda saker. Och om jag till exempel har en variant av autismspektrum, så kanske inte jag förstår det här. Det är mystiskt, det är bara jobbigt att vara bland människor på det sättet. Och då kan man istället ha som en nästan en begåvning för att kommunicera med djur. För de går att förstå. De har rak kommunikation. De kan inte narras och manipulera på samma sätt som vi människor gör. Så att jag har i hästvärlden stött på många begåvade människor som också har egenheter och ovanligheter i sin egen personlighetsprofil.
Mm. Men då, du jämför inte det med att man har en personlighetstyp där man dominerar hästen, utan du menar att man kan ha en väldigt fin relation
med verkligen med empati, men att också finns den här andra möjligheten att man, som Jerry Jan verkar ha gjort, är duktig ryttare därför att man håller djuret delvis sin skräck, och en del djur klarar inte det utan de blir trasiga i nervsystemet, men en del blir istället extra lydiga, verkar det som, till den här personen. Han var säkert skicklig ryttare också, så det hör ju också till. Men att man då lär ut någonting som i hans fall verkar ha hjälpt sättet att hantera både barn och djur utan empati, med hänsynslöshet, med dominans helt enkelt.
Ja, intressant att det är överförbart det här som djurvärlden till människans relationer också, hur det funkar.
Jag tycker man har sett det. Man kanske också ser det, tycker jag, bland en del hundägare. I alla fall förr i tiden när jag växte upp så kunde man se de här, som det hette, strykrädda hundarna som gick bredvid sin ägare. Och då man såg att ägaren tog ut någon form av dominans.
Men jag tänker på när du beskrev det här med att hästar då framförallt, eller inte framförallt, men hästar, att de kan agera eller reagera olika. Vissa, de klarar inte av det, de blir helt enkelt trasiga i nervsystemet och själen, eller vad man nu ska kalla det. Vissa, de blir lydiga och på något sätt ändå, vad ska man säga, klarar inom situationstecken. Och det är ju lite grann, jag tänker på, vi har pratat om det här med barn som växer upp i dysfunktionella familjer eller barn som växer upp i sektlika grupper, att man vet aldrig vilka barn som tar skada och vilka som ändå klarar sig någorlunda okej. Det är ju lite samma sak, kan man säga det?
Ja. Och jag tror det hänger ihop med att vi är flockvarelser, gruppvarelser, vi är sociala varelser, och djur som är sociala varelser är också formbara tidigt i livet. Och då kan man också se till exempel att det är en fördel om fölungarna får gå med sin mamma och inte har stått i en liten box, liten inhägnad, utan har fått helst röra sig ganska fritt i stora, större områden. Att det kan ligga kvar både i den som ger styrka både i den psykiska stabiliteten och i den kroppsliga konstitutionen. Det är väl med djuren som är oss på det sättet.
Det är faktiskt lika på många sätt. Ja. Rigmor, vi har fått ett väldigt intressant mejl. Ska vi gå vidare?
Ja, vi gör det. Vi släpper hästarna ett tag.
Ja, det här har inte med hästar att göra, men jag tycker ändå att det bygger vidare på det vi pratar om här med att man säger personlighetsdrag och personlighetsstörningar och så vidare. Nu ska vi se om jag får fram det här på min här har vi det, på min mail. Så ska jag läsa det här, för det här är på ett sätt kanske mest adresserat till dig, Rigmor, som en fråga där jag ska försöka att agera den som frågar och undrar. Så att, ja, men det är en kvinna som skriver så här: jag har en fråga till Rigmor. Min ena syster har fått diagnosen narcissism. Och då förstår vi, jag tänker på, det finns ju en naturlig narcissism och det finns en patologisk, alltså en sjuklig narcissism, och det är i det här fallet då. En av läkarna som hon haft berättade även att hon är grovt empatistörd och räknas som psykopat. Min syster är nästan 4 år äldre än mig, och redan när jag var i 3-4 års åldern har jag minnen av att hon låste in mig i olika utrymmen och så vidare när våra föräldrar inte såg. I takt med att vi blev äldre så kunde hon väcka mig på nätterna för att sen trycka en kudde över mitt ansikte. Allting blev bara värre helt enkelt. I tidiga tonåren började jag utveckla anorexi. Har nu insett att sjukdomen blev min trygga punkt då jag av olika anledningar fick börja ta hand om min mamma på olika sätt och även täcka upp för det min syster gjorde. Min pappa var närvarande men var av olika anledningar tvungen att jobba extremt mycket då min mamma inte ville eller kunde arbeta. Efter att ha lyssnat på er podd, Emmas berättelse och även berättelser från andra medlemmar, är mycket med min syster som påminner om Knutby och Kristi brud. Att det ibland kan vara fantastiskt, även om det oftast var fruktansvärt. Man gjorde allt för att få de där fina stunderna. Det här blir nog väldigt otydligt, skriver den här kvinna. Men det jag vill fråga är helt enkelt hur vi som syskon har kunnat bli så olika. Vi har samma föräldrar men har tagit helt olika vägar i livet. Min syster har suttit i fängelse för olika brottsliga handlingar och jag är snart färdig jurist. En intressant och bra fråga.
Verkligen.
Mm. Vad är det som gör att man i precis samma familj med samma, kan man tycka, förutsättningar, samma miljö omkring sig, ungefär i alla fall, hamnar så helt olika i livet? Är det bara är det arv helt och hållet, vad man har för genetiskt arv, eller finns miljön inblandad? Vad tänker du där, Imo?
Ja, men arv eller miljö, man kan säga så här, arvet, genetiken, biologin, dominerar. Ju mer egenartad personlighet man har, och man med det menar att ömsesidighet, förmåga till empati, den gyllene regeln som vi brukar nämna, att man gör inte mot någon annan vad man själv skulle kunna bli utsatt för och är rädd för det, eller skulle fara, man har liksom en inlevelseförmåga med varann, och det är själva kittet som gör vi håller samman med varann. Vi kan bilda grupper, vi kan samarbeta, vi kan bilda en familj. Men några av oss kan födas utan den förmågan. Några av oss saknar empati. Och som systern här till våran lyssnare, och att det är som i det fallet nästan som att vara född utan en kroppsdel, utan, jag menar, man kan vara född utan att höra, man kan vara född blind, man kan också vara född utan en extremitet. Att detta är ett handikapp, men det är ett kusligt handikapp för att det ligger på det psykiska. Och de här personerna, de som har de här sadistiska tendenserna, jag tror att det var i avsnitt nummer 153 som vi pratade om det här, vad är det som föregår i en människas barndom när man i vuxen ålder ställer de här diagnoserna, personlighetssyndrom, psykopatiska drag och så vidare i psykiatrin. Och då brukar man säga att det kännetecknas av att de här barnen kan ha det som kallas trotssyndrom. Ja, trots, det är ett uttryck, men vad det egentligen handlar om, det är att de förstår inte tillsägelser. De förstår inte det vi kallar samvete. De förstår inte medkänsla, medlidande, utan de tycker det är intressant att skrämma kamrater, syskon. De tycker det är intressant att plåga ett djur. De tycker det är intressant att plåga ett yngre syskon som är antagligen fysiskt svagare. Och att hela det här komplexet av egenheter ställer ju till otroliga svårigheter inom en familj, förstås.
Kan det också vara till exempel en fysisk, alltså att man har någon hjärnskada från till exempel födseln, eller från att man har i tidig ålder, och det kan ju ha ramlat och slagit i huvudet, alltså att man har, kan det också påverka i de här fallen, eller?
Men det kan ibland handla om det, att man har en form av, skulle man nästan kunna säga, utvecklingsstörning, men så subtil, och det känner vi ju inte till om det har varit här, men genetiskt så är man ju släkt, man har samma föräldrar, men generna, de funkar lite grann som en mosaik där syskon får såna olika kombinationer av föräldrarnas gener, och där man ibland kan se väldigt tydliga drag. De brukar säga, de som har känt min, inte bara mamma och pappa utan mormor och morfar, farmor och farfar och så vidare, då brukar de ofta säga att jag skulle påminna mest om min farmor till exempel. Så det har det blivit en sån, ja, de yttre dragen, men också lite personlighets, ja, läggningen eller så, påminner de som kände farmor.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.
And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Men kan, jag tänker så här, kan det också att man får de här olika konstellationerna och utanför sina föräldrar och så skapas en större sårbarhet helt enkelt för starka känslor eller för olika saker som gör att man blir mer sårbar. Och därför så även om man har samma miljö omkring sig så blir man, ja, man har en annan sårbarhet vilket gör att man går in.
Vem har den andra sårbarheten?
Ja, den, då i det här fallet den systern som får narcissistisk personlighetsstörning som en diagnos, då tänker jag att man har en störning som gör att man kanske påverkas och därför utvecklar det här på ett sätt.
Ja, det är ju alltid en samverkan. Som sagt, man präglas ju av sin miljö, men det som utmärker, som jag sa, ju tydligare ett sånt här personlighetssyndrom är från början, dess mer skulle jag påstå att biologin betyder. Mm. Medan det som kännetecknar de flesta av oss, det är ju att vi kan anpassa oss i en miljö och att vi därför också blir formade av familjens miljö. Men man formas ju också naturligtvis som våran lyssnare av syskonen. Mm. För när man har ett syskon inne i hemmet, hemmets mer eller mindre slutna miljö, där hon har blivit tydligen liksom utsatt för verkligen fysisk misshandel av det här syskonet, så hamnar man ju i att leva i en slags rädsla och att försöka parera det här syskonets aktiviteter. Så det spelar ju roll hela familjen.
Mm.
Och den präglingen skulle jag tro att våran lyssnare kommer på ett eller annat sätt att leva med, kanske för resten av sitt liv. Inte så att hon liksom på något negativt sätt skulle uttrycka det själv, men att man liksom får den här tidiga anpassningen till någonting som är hotfullt och skadande, men som man också hör ihop med.
Mm. Men det måste ju vara lite grann som att växa upp med en förälder som inte heller kan reglera sina känslor och som blir utåtagerad. Då bär du ju med dig det som barn. Det präglar ju dig sen.
Ja, det är klart.
Och det är väl samma sak här med ett syskon som har någon,
kan det vara,
som utövar, tänker jag. Jag menar, hon hade ju fick ju anorexi som ett sätt att, så att hon uppenbart har ju blivit påverkad.
Ja, visst, men jag skulle vilja ändå säga att det är skillnad. En skillnad är att har man ett syskon som har en sån här problematik så kan man ändå vända sig till föräldrarna.
Mm.
Så man har ändå någon som är, men om det är föräldern själv så blir du ändå lite annorlunda. Därför att en förälder är en förälder.
Mm. Mm.
Men alltså jag tänker på att min egen mamma hade i sin familj en problematik. Det var en stor syskonskara och ett av syskonen hon fick faktiskt en psykiatrisk diagnos, men vet du, då var hon 70 plus. Mm. Och det är ju ovanligt, kan man säga, men då fick hon en diagnos som på den tiden kallades borderline personlighetssyndrom. Och jag kan känna hur min mamma kämpade med det här. Både att det var liksom, hon var alltid orolig, rädd, därför systern kunde liksom på finurligt sätt göra henne osäker, vara arg, vara väldigt ombytlig. Och precis som din som du läste här i brevet, det fanns stunder när det plötsligt kändes som att nej, det finns inga problem.
Mm.
Och det hör ju till det här syndromet som den här kriminell systern som sen hade en kriminell livsstil dessutom, att de har inte samvete, de har inte ånger.
Mm.
Och de har, skäms inte för vad de har gjort. Och det gör att plötsligt så lyser solen och då är de i det här stora nuet.
Mm.
Och då är det så överväldigande för den närstående som liksom har känt hela tiden att jag måste vara beredd och snart så blir han eller hon arg på mig, eller snart så blir det händer det någonting skrämmande, plågsamt.
Mm.
Och då plötsligt när det bara solen lyser och värme och den här liksom kärleksfulla stunden kommer, så är det lite sektlikt att då blir man osäkrad av att man blir så glad.
Mm.
Och det var ungefär som Sofie Jan säger när hon berättar om sin uppväxt med pappan i hästgården där, att trots att han var skrämmande, att han misshandlade sina barn och att han försatte dem i livsfara med de här nattridningarna och bestraffningarna, så fortsatte hon att söka den goda pappan inom den här. Så att man liksom anar någonstans att nej, men är det inte slut som i sagan? Kan inte varulven bli en prins? Kan
att inte bli bra till slut ändå?
Ja, kan inte min problematiska syster liksom, kan vi inte, att nu är det över, nu är det läkt. Och det är ju det som är så sorgligt med just personlighetssyndromet, att det är ingen sjukdom som läker.
Mm.
Det är en egenhet som består, även om uttrycken brukar lugna sig med åren. Det där uttrycket, som det ordstävet, att när fan blir gammal blir han religiös.
Mm. Alltså att man det brukar lugna sig med ålder, de här olika. Ja,
det ofta.
Mm.
Men att det alltid kan glimma fram.
Ja. Men jag tänkte, du nämnde det här med den här samvetslösheten och att man inte liksom ser konsekvenserna om man är sådär. Mm. Är det samma för, jag tänker på den här lyssnaren beskriver då NPD, alltså narcissistisk personlighets
disorder.
Mm. Och du pratar om borderline. Är det också, har du också en samvetslöshet, borderline och den biten också, precis som narcissistisk? Alltså, för det är ändå två olika, tänker jag.
Mm.
Vad tänker du där?
Jag tycker det är en bra fråga. För det första vill jag säga att när det gäller psykiatrin och psykiatriska diagnoser, så är det inte som skillnaden mellan en halsfluss där vi vet att det är streptokock och penicillin kommer att bota, eller någon annan en autoimmun reumatisk sjukdom, alltså, utan i de här diagnoserna så är det som kluster, som moln, där samma person ofta har flera diagnoser och under olika perioder av livet kan liksom uttrycka sin psykiatriska problematik på ett sätt så att den behandlingsansvariga läkaren sätter en diagnos och sen i ett senare tillfälle någon annan diagnos. Men skillnaden skulle jag säga när det gäller det vi har kallat borderline personality disorder, och som nu brukar kallas antingen APES, som du säger att ni brukar säga i sjukvården, alltså emotionellt instabil personlighetsstörning, eller
syndrom.
Eller som det också brukar framföras, att egentligen borde man säga emotionellt dysreglerat personlighetssyndrom.
Mm.
Men de personerna dominerar ju genom en självupptagenhet och ett liksom, det man förr på Freud och Charcot och Jungs tid så kallade man den för en hysteroid personlighet, att man liksom har svängande humör och man är liksom ibland hjälpsökande och liten och känslig som en 4-åring, och sen plötsligt dominant och kräver sin rätt och drar med sig liksom personer runt omkring i att fientlighet emot kanske personalen på en avdelning, eller att de är det här manipulativa draget som gör att en sån människa kan ha ett slags negativt ledarskap.
Mm.
Där man många gånger anpassar sig för att man inte vill bli utpekad, utsatt för den här negativa aggen.
Mm. Nej, men jag skulle bara just nämna att jag har, i de åren jag jobbar i psykiatrin, så har jag ju mött den här typen av diagnos hos människor. Och just det som du beskriver väldigt väl, hur en person kan liksom förändra en hel patientgrupp och ett arbetslag väldigt snabbt om man inte vakar över det, för att de har väldigt manipulativ, splittar, liksom ger olika syn på saker från olika vinklar till olika personer, ändrar allt ifrån det fysiska liksom rummet i avdelningen vad det är, till hur saker och ting ska vara när det gäller regler och rutiner.
Det
och allting.
Fysiska, menar du möblemanget?
Ja, precis. Allt ifrån möblemang, vart man ska ha pennorna och vart man ska ha det. Och hur, att på något sätt ta kontroll över allting och sen dra med sig de människor som finns runt omkring i en slags missnöje över att hon inte får som man vill. Mm. Och så skapar man en grupp omkring sig.
Bra beskrivet. Precis så.
Och min erfarenhet är också att där måste man sätta väldigt tydliga gränser. Jag tänker det du brukar kalla för den här sociala korsetten.
Mm.
Och då plötsligt så fungerar det mycket bättre. Men man måste vara väldigt tydlig och väldigt fyrkantig. Mm. Vilket ju kan vara svårt i början innan man lär känna någon också. För man vet inte riktigt.
Och de protesterar. Mm.
De försöker.
Ja, men det är det som är. Det är därför den här korsetten från omgivningen krävs. Mm. Därför att de här personerna kan liksom inte sätta gränser själv.
Mm.
För vad är det som begränsar oss? Jo, men det är ju medkänslan, respekt för andra. Att man ångrar sig. Att man skäms för något man har gjort fel. Så man liksom tänker för. Och så får man goda ömsesidighet i relationerna.
Mm.
Och sådana relationer är både bestående och berikande och förstås.
Mm.
Och i en familj så blir ju det en familjevärme.
Mm.
Men har man en person som inte förstår det här språket, så är det ju som att i det här fallet som mina morföräldrars familj och stora barnaskara, att jag kunde ju märka, fast jag själv kanske fortfarande inte var vuxen, att min mormor och min morfar var nästan rädda för den dotter, och kanske kände de att det var deras fel att hon betedde sig så avvikande, så de liksom beskyddade henne på ett sätt så hon på något konstigt sätt samtidigt fick kanske mer kärlek eller omtanke eller omsorg eller hjälp på olika sätt än vad de andra barnen fick. Så den här dominansen som uppstår runt ett sånt där syskon, det präglar ju det präglar
hela omgivningen.
Ja, men det jag tänkte på också var att våran lyssnare hade utvecklat anorexi, och hon beskriver som att hon liksom tog skydd i den sjukdomen.
Mm.
Och då har vi haft flera avsnitt när vi har pratat om ätstörningar, och i anorexin så får man ju dels den här upplevelsen av självsvältens eufori när man har svält sig över en viss gräns, men också att det skapar en avskärmad bubbla. Så att i
det är som ett skydd, eller tänker du?
Ja, jag tror att det kan ha varit så. För, och det behövde ju, våran lyssnare behövde det. Hon har ju läst juridik och det har gått bra för henne. Och att på något sätt, jag tänker också att spontant så här, så ser jag tre möjligheter när man har ett syskon i familjen som har utvecklat en sån här problematik. Det finns de syskon som i ett sånt läge säger att det här är för jobbigt. Det här angår inte mig.
Mm.
Jag vill inte involvera mig i det här syskonet. Och det kan vara en brorsa som istället ägnar sig åt idrotten, fixar sig med sin moped eller vad som helst. Och liksom, nej, det där, jag vill inte ha med det här syskonet att göra. Och att det fortsätter längre fram i livet. Att man lever sitt eget liv. Och avböjer att involvera sig med det syskonet. Men så finns det ju de som väljer som eller väljer. Man kanske inte ens väljer, utan det blir så som våran lyssnare, att man tar del och så känner man, jag orkar inte. Och då kan anorexin eller något annan sån här egenhet bli som en liten bubbla där man är ensam med visserligen en problematik, men som också på något sätt är, som hon beskriver, som ett skydd.
Mm.
Och den tredje varianten som jag tycker mig har sett, det är ett syskon som tar ansvar för stämningen i familjen, som försöker hjälpa mamma och pappa, som försöker liksom tolka och blidka syskonet som har den här problematiken.
Mm.
Så att det barnet liksom blir som ett lyhört, lyssnande, förmedlande, och det kan till och med vara så att om man har haft det uppdraget ofrivilligt eller frivilligt i sin familj, så tror jag att det inte är så ovanligt att man fortsätter i ett yrke av min typ, ett vårdyrke, ditt och min typ, eller att man blir psykolog eller psykoterapeut eller någonting sånt, för man är van vid att ha utvecklat tentakler både för att försöka hjälpa föräldrarna, men också bistå det här syskonet med egenheter som inte liksom är okej.
Ja, just det. Jag tänkte på när vi pratade om det här med vad det är som formar, för min erfarenhet är att många av de här människorna som jag har mött inom vården ofta har trauman med sig, ofta från barndomen, ofta väldigt tragiska livsöden, och därför är det blir så komplext, och också har de med sig vad ska man säga, den tragiska följden av att man kan inte hålla relationer, så man har liksom bakom sig massa trasiga relationer. Och man kanske inte riktigt förstår och vad som har hänt alla gånger, för man inte har förmågan. Så det är liksom på andra sidan, om man pratar om att familjen och de som får ta väldigt mycket stryk av en sån här medlem i familjen, så har vi också den här medlemmen som också mår väldigt dåligt och som också behöver den omsorgen. Men det är ganska tufft, så det är bra att det finns vårdform där man kan bli avlastad som familj, för det är inte enkelt. Och jag tror att man behöver prata om det mycket också, för att jag kan tänka mig, som för dina morföräldrar, att det är skambelagt det här att man vill inte erkänna att barnet, att man inte kan ta hand om, eller att man liksom tar lite avstånd, eller att man lämnar iväg kanske.
Det var det ju absolut inte tal om. De älskade säkert den här ungen som de andra.
Och det gör säkert de flesta. Men just att ändå kunna komma till en punkt där man förstår att för barnets bästa, eller även om de blir vuxna också då, så kanske det är bättre att man tar avstånd ibland också.
Ja.
Inte avstånd på det sättet att man bryter en kontakt, men man kanske drar en liten liksom, tydligare markant linje för att hålla en distans som gör att det fungerar bättre. Då kanske man kan hålla en relation istället.
Ofta är det nog så.
Mm.
I mina morföräldrars fall så tror jag inte att det var så, utan att de gjorde så gott de kunde i den generationen. När man är född för nu,
exakt,
liksom 120 år
sedan. De hade inte ens någon diagnos då, så då hade de att förhålla sig till. Nej, absolut. Men jag tänker på idag, när man har möjligheten att få hjälp och att man talar om det, så behöver det inte bli så skambelagt att faktiskt ta hjälp.
Och absolut, vill jag säga att du har rätt i det. Men jag vill också gå tillbaka till det här du nämnde om att det ofta är en person med den här typen av problem har andra diagnoser och andra problem och andra erfarenheter.
Mm.
Det med posttraumatiskt stresssyndrom, så rör det sig om då ett komplext posttraumatiskt stress, när man liksom har anpassat sig till någonting som man får illa av. Och om det här, de här barnen lever ju också ofta riskfyllt. Deras oförsiktighet, oräddhet gör att de kan lättare kanske hamna i situationer där de blir utnyttjade på ett eller annat sätt.
Mm.
Och som vi sa inledningsvis, psykiatriska diagnoser för ofta med sig det ena eller det andra. Och som vi också var inne på, att när man har den här bristen på samvete, medkänsla, skam, ånger, inte har det, då har man också orealistiska förväntningar på vad man kan begära av medmänniskor. Mm. Så de här trasiga relationerna som du beskriver, att det har varit svårt att behålla vänskap, kärleksrelationer och så, det hör ju ihop med att man förstår inte ömsesidighetens regler.
Nej, men precis, det blir trasigt till slut, för ingen som orkar och ingen som står ut, man ska säga. Och det blir, och det, man kan ju bara, om man tänker sig själv att hamna i situationen att alla människor runt omkring förr eller senare så orkar de inte med för man är för jobbig. Hur blir det? Alltså, om man försöker.
Och då är det här att vi i psykoterapin, i psykiatrin, alltså att vi försöker inte säga du borde känna det här eller du borde ångra dig för det här, utan som jag kallar det då, att man försöker träna in en policy. Så här gör man inte. Man kan säga det liksom neutralt. Man gör inte så här och man gör inte så där. Men man gör så här så att man personerna i sitt bristtillstånd kan få en förståelse för vad det är som pågår mellan...
Man får lära sig empati helt enkelt. Så här...
Ja, det är inte säkert att de gör så. Nej. Utan man lär sig policyn. Så här får man inte göra. För att vädjar du till empatin så är det inte säkert att det finns... Nej. Förutsättningar för just det. Men att förstå regelsystemet ungefär som i fotbollen, ja, men här är det, och där är det offside eller vad det heter, och man får inte gå utanför den linjen och så, att, att livet har sociala spelregler.
Just det. Ja, men precis, man får regler istället för det man, att själv kunna tänka ut det. Ja, precis. Ja, väldigt intressant, och vi tackar för den här frågan tycker jag, för den var verkligen skapat liksom stora möjligheter att prata om mycket. Känner vi att vi har karunda av för idag, Rigmar, eller något mer vi har?
Vi har massor av mer, men det tar vi vid nästa.
Ska vi göra kanske? Det? Ja. Jättebra. Tack för idag, lyssnare, och som vanligt så går ni in på Facebook och på Instagram och gilla oss där och ställ frågor och undringar och så vidare och så vidare. Och skriv till oss på sektpodnet@gmail.com. Så ses vi nästa vecka igen, samma tid.
Ja.
Tack.
Tack och hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.